Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Extra avsnitten på webbshoppen somnamedhenrik.com går att ladda ner igen efter ett smärre avbrott igår natt. Tack för mejl som påpekade saken. Det var att jag hade på ett av avsnitten markerat sortimentet som begränsat. Det är nu åtgärdat och sortimentet är alltså obegränsat. Tack för all positiv respons jag får för avsnitten som ligger där. Är du nyfiken på vad som finns där kan du gå till www.somnamedhenrik.com. Glöm inte att gå in och boka din plats för den 15 aprils livesändning av Somna med Henrik. 90 minuter och det är begränsat antal platser. Och ju förr som jag får en bild av hur många som har bokat, desto bättre. Så vill du vara med och vet att du kommer att vilja det, så gå in och boka. www.bon.tv/somna-med-henrik eller gå till hemsidan och klicka dig fram till rätt länk där. Facebookgruppen Somna med Henrik är att rekommendera för dig som vill ha en liten familj, en liten digital familj och prata om podden, om drömmar, om insomningsproblem eller allt möjligt. Tack alla mina sponsorer på Patreon. Jag passerade precis 100 stycken, vilket är en fantastisk glädje. Tack för att du är med och sponsrar. Och vill du, den andra du alltså, vara med, så kan du gå till www.patreon.com/somnamedhenrik. Nu börjar vi. Business as usual i sömnfabrikens Shangri-La. Somna med Henrik. Hej! Det är jag som är Henrik. Och det är du som är Somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget som jag kan göra åt det. Nu börjar vi. Jag har inte riktigt bestämt mig för hur jag ska applicera vi eller jag börjar vi. Eller jag menar, nej, hur jag ska applicera det här citatet. Just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Det funkar bra så här att säga vi. Det funkar dåligt om jag säger jag här. Men när man skriver det på någon typ av plakat, örngott, hemsida, då känns det fatalistiskt och passivt att skriva vi. För det skulle kunna användas som en slags banner för att inte göra någonting alls, vilket då inte alls är avsikten med det här. Så tills jag har hittat rätt så tror jag att jag kommer att vara lite mer, jag kommer att använda det lite friare. Jag tror att jag kommer säga, just nu finns inget vi kan göra åt det i sammanhang som är där förutsättningarna är etablerade. Som i det här fallet, det är en insomningspodd. Men när det handlar om en grej eller en hemsida så tror jag att jag kommer att skriva jag, för att då blir det mer personligt hållet och inte så mycket, det är ingen idé att vi gör något åt någonting. För det är ju inte det som är den här poddens avsikt. Den finns till för att du ska släppa taget, distraheras och tänka på något annat under en stund. För dig som är ny då, så är det här en podcast du inte behöver lyssna på. Jag blir inte ledsen om du om du inte lyssnar på den. Utan snarare glad om du känner förtroende nog att släppa in mig i din intima insomningsstund. Någonting som är väldigt djupt personligt ju. Drömmen är att du använder min röst som en backdrop in i din långsamt sluttande resa in i sömnen och drömmen. Sen finns det de som lyssnar på avsnittet och de är precis lika välkomna. De lyssnar för de tycker det är roligt och för att de, jag tror att det är för att de också känner sig distraherade på ett skönt sätt. Så alla sätt att använda den här podden på är välkomna, mer än välkomna. Men som sagt, det primära huvudsyftet är att göra det lite skönt och suddigt i huvudet på dig, så att du ska hitta kraft att koppla av. Vi tror ju att vi måste vara så duktiga och klara av allting hela tiden, medan vi de facto faktiskt inte klarar av nästan någonting alls så att det är som det ska. Det är väldigt lite som vi har riktig kontroll över ju. Idag hade jag faktiskt en sån stund när jag kände en sån djup tillfredsställande vila i kroppen. Ursäkta. Jag trodde jag skulle nysa. Du behöver jag inte klippa, för jag nös inte. Vad är det här för en podd? Det är inte klokt. Alla andra redaktörsbaserat material. Allt som ges ut helt enkelt har någon som klipper bort såna här grejer. Inte jag. Alltså jag hade klippt bort om jag hade nyst. Men eftersom jag inte nyste så, eller heter det nös? Eftersom jag inte nös. Eftersom jag inte nyste. Eftersom jag inte nyserade. Så klipper jag inte. Då blir det som det blir. Det är som det är. Jag kommer hålla på en timma och jag har inget manus. Jag har inte bestämt på förhand vad jag ska säga, vilket gör att kvaliteten kommer att skifta lite grann. Det är ett slags stream of consciousness som du får vara med. Det som fastnar, det fastnar. Det som du hör, det hör du. Det andra hör du inte och det är helt okej. Många lyssnar på det här och meridianen utifrån min högst icke-empiriska studie, utifrån en valfri lyssnarskara som väljer att skriva in och berätta, så är insomningstiden mellan 3 och 5 minuter, nej, förlåt, mellan 3 och 5 minuter, mellan 3 och 20 minuter in i avsnittet. Så att det viktigaste är att jag är bra då i mellan 3 och 20 minuter. Sen kan jag göra vad som helst. Jag skulle kunna säga bokstaven A bara. Men det gör jag inte. För rätt vad det är så är det någon som behöver längre tid, eller så är det någon som vaknar och behöver min röst. Alltså, jag har ingen, tro mig, jag hyser inga illusioner om att det har med min röst att göra eller någonting sånt. Jag tror att man behöver en medmänniska som pratar ibland och försöker få en att bara släppa lite greppet om vad, Det är någonting med att höra en människa prata om olika saker, om ditten och datten, och kanske inte gräva för djupt i bekymren, som gör att det blir sövande. Sen vill jag säga att jag är ju inte en person som vanligtvis stryker medhårs i något av det jag håller på med. Det är ganska svårt att få mig att vara... Jag skulle inte kunna bli en hälsoguru eller något sånt i den bemärkelsen. Till att börja med tror inte jag att jag är så särskilt hälsosam. För det andra så är jag en... Jag är lite knepig, tror jag. Precis som du kanske är. Jag är lite knepig och då blir det lite knepigt. Så ibland får jag kritik för jag pratar om saker som man inte tycker om att jag pratar om. Saker som rör omvärlden eller bekymmer eller saker som är existentiella och så. Och det är ju tråkigt. Men jag kan samtidigt inte heller, eftersom jag inte har något manus och eftersom jag är den jag är, så kommer det ibland att komma funderingar som jag pratar aldrig om någonting som skrämmer mig, så kan vi säga. Men det är klart att om du är jätterädd för att flyga flygplan och jag pratar jättemycket om att flyga flygplan, då kommer du att tycka att det är otäckt. Men som tur är då så finns det ju flera avsnitt. Det finns ju över 100 nu. Och också på webbplatsen finns mycket mer nischade, specialiserade avsnitt. Om du till exempel är intresserad av artificiell intelligens så finns det 2 stycken avsnitt och fler kommer som är helt skrivna av en artificiell intelligens som jag har matat med text som jag själv har skrivit och sen försöker den härma mig. Och det är ingenting man förstår. Men det blir ju poetiskt på något sätt. De avsnitten är en halvtimme långa och kostar tror jag 10 spänn. Så gillar du sånt så finns det flera och kommer att bli massor. Det finns avsnitt helt uppbyggda som drömmar, där logiken följer egna regler. Några av dem är också ljudlagda med musik. Sövande ljud. Så att det finns liksom allt som inte är så brokigt som podden. Om du vill ha en mer konsekvent känsla av insomning så finns don efter person där i webbshoppen. Men det är ju här som podden, eller som ska säga, Somna med Henrik och universumet fortfarande har sin kärna. Och som sagt, det här... Jag har hittills inte fått så mycket brev om att det är störande att jag pratar så mycket om min business. Jag är hela tiden orolig för det, för att jag vet ju hur provocerande det är. Å andra sidan, det här är så himla roligt och jag vill kunna ägna mig åt det här. Och för att göra det så behöver jag finansiering. Så är det bara. Det finns liksom inga förskönande sätt att prata om det på. Och jag tänker att ju straightare jag är, desto bättre. Och så försöker jag att jag försöker göra en slags... Inte dramatisera så mycket kring det. Och framförallt inte försöka luras och så. Utan säga vad det är och kalla det för vad det är. Jag har som sagt ingen aning om vad jag ska göra idag. Eller ikväll, i natt, nu. Jag kommer väl antagligen att säga saker, olika ord efter varann. Jag kommer att berätta en saga. Jag berättade faktiskt en saga i Extrapodden. Förra veckan, alltså slutet på förra veckan. Det kan jag göra här också. Det är en jättebra idé. Då pratade jag om att jag ibland suckar när mitt barn vill att jag ska berätta sagor för henne på kvällarna. Hon vill att jag ska hitta på dem. Och de ska handla om olika saker som hon bestämmer och vad det ska vara. Och då brukar jag motvilligt dras in i den världen då. Därför att jag tycker det är arbetsamt. Och så jag orkar inte. Då vill jag hellre läsa någonting som jag bara kan läsa medan jag tänker på andra grejer. Men det belönar ju sig när man väl släpper greppet om det. Det är lite så jag måste tänka också när jag gör podden. Att det belönar sig så att föra åt sidan förlåten och rusa ut på arenan som den bångstyriga vildhäst jag är. En berättarmässig vildhäst. Det är ett annat ord att kalla sig själv för slarvig eller amatör. Att säga att man är som en vildhäst. Det går inte att tämja mig, va? Jag är så otroligt bångstyrig. Jag följer inte regler. Jag var en gång på något sånt manusworkshop i Amsterdam och i Berlin. Jag och en kompis, vi hade ett filmmanus som vi hade fått pengar för att åka och fortbilda oss kring och utveckla manuset med massa manusförfattare från hela Europa som var utvalda till det här. Och då, det var ju bara jag egentligen av alla där som inte hade som jobb att sitta och skriva filmmanus. Utan jag var ju bara, hade ju bara halkat in i det där. Och jag satt och var så töntig, alltså. Arrogant. Alltså det menade jag inte. Det var inte, jag trodde nog verkligen på. Men nu när jag tänker tillbaks på det, kan bli så. Jag satt liksom och raljerade över hur provocerad jag blev av att det fanns regler i filmskrivande. Att man måste få in så många karaktärer med den och den innebörden innan akt så. Och jag tyckte liksom att det tog bort all inspiration, all glädje, allt. Och filmer som jag tyckte om var ju inte uppbyggda efter någon slags dramaturgiska regler som de pratade om där. Det var ju väldigt västerländskt. Men det är klart, jag bor ju i västerlandet, så att säga. Ja, jag minns i alla fall hur jag fick med mig några stycken där som tyckte att det var så spännande. De liksom satt och höll på mig på någon ölkväll på någon hak i Berlin där. Hur jag satt och kände mig som, ja, vad heter han? Vad heter han? Storyförfattaren. Ja. Ja, jag har glömt bort vad han heter. Jag satt där och raljerade över min fullständiga icke-kunskap. Ja, men jag tycker det finns skillnad mellan att vara en visionär och att inte, helt enkelt inte veta vad man pratar om. Det där är lättare än man tror att ramla in i, faktiskt. Hur illa man än tycker om det när man ser det hos andra, så är det lättare än man tror att plötsligt sitta där och tänka att man är Allan i dalen. Förlåt Allan i dalen, det var det värsta påhoppet. Han är väl inte... Jo, han är lite av en mansplainer. Vad är han, en tupp? Ja. Ja, vi ska berätta en staga. En staga är alltså saga på engelska. Staga. Fairy tale. En fairy tale ska jag berätta för dig. Och anledningen till att jag säger det på engelska är för att även mina engelska lyssnare ska förstå ett av orden. För att ofta i England, jag vet inte om du vet det, men i England så räcker det med att man säger ett ord så somnar människor. Det är därför som de har så svårt, det är därför som, nej, jag tänkte jag skulle dra någon parallell med Brexit eller något. Att jag skulle säga att EU-parlamentet räckte med att man sa ett ord så somnar alla britterna. Då var det liksom ingen mening att vara med. Men det var ett värsta taskigt. Förlåt Storbritannien. Man säger, jag brukar säga det att om engelsmännen förstår ett av 100 000 ord så kommer de att vara nöjda. För då känner de att de finns, jag ser dem och hör dem. Så fairy tale. Jag ska berätta en fairy tale för dig. Och den kommer att börja nu. Det var en gång en flicka som hette Åsne. Åsne gick på en väg och var ledsen för att ännu en dag i skolan hade varit värdelös. Hon hade suttit själv i däcktornet med en serietidning. Hon var den enda i skolan som inte hade egen mobil. Hon satt med sin serietidning, Spiro, och läste om Marsipulami. Och var ensam i däcktornet och hade det rätt mysigt. Men så tittade hon ner och så såg hon hur Ragnhild och syskonen Snik stod och viskade om henne. Tittade illvilligt åt hennes håll. Hon kände sig som en ful insekt bland en massa fina. En insekt utan försonande drag. Det krävs ju rätt mycket av en insekt för att den ska bli likable, liksom. Inte för många ben. Inte för asymmetrisk. Inte för många takete, flera malumma. Gärna någon grannfärg, kanske en regnbågsnyans. Nyckelpigan är väl ett tydligt exempel på att runda former och symmetriska mönster, små ovidkommande ben, är mer att föredra än till exempel någon slags kräftdjur, som ju då inte är en insekt, är jag medveten om, men jag tänker då på spindlarna. Kan du fundera över nästa gång du säger att du är rädd för insekter, men egentligen handlar det om att du är rädd för kräftdjur. Alltså om spindlarna är det primära. Spindlar är alltså inga insekter. Tidsklipp. Henrik fick jättemånga mejl med människor, insektsforskare, som skrek snus ur huset över det faktum att det var mycket mer svårdefinierbart än så. När vi äter kräftor till exempel, vad är det vi egentligen äter då? Va? Skrek de. Mailledes, och Henrik fick göra en pudel. Åsne gick på en väg och kände att dagen hade varit skitjobbig. Inne i hennes maghåla fanns en grop. En grop som först hade bara varit ett litet skrap, en liten törn, men som gradvis, liksom en mortel man använder ofta, eller precis som foten på någon staty i Sankt Peterskyrkan som generationer av troende har gått och pussat på, och en grop har nötts ut i graniten. Så var det. Och nu var det här hålrummet ganska stort. Du vet ju förmodligen vart den här historien kommer att barka, eftersom ja, dels har jag lovat att jag inte ska gå för mörkt, och sen har jag ju också börjat följa ett mönster som du antagligen, om du har läst någonting i ditt liv, kan härleda till den klassiska berättelsen om ett barn som inte trivs i vår värld men som hittar en dörr, en nyckel, en transportör till en annan värld. När jag var liten var det min största dröm, min högsta önskan, min varmaste eld. För jag var ju Åsne när jag gick i skolan, även om Åsne just nu inte är jag. Plötsligt så stannade hon mitt på vägen och fixerade, och det är nu det händer alltså, hon kommer över till en annan värld. Hon fixerade någonting med blicken. Framför henne i tomma luften såg hon tydligt en skugga av en varelse, en människogestalt. Men skuggan kom inte någonstans ifrån och den gick åt fel håll. Skuggan löpte snett mot henne medan hon hade solen i ryggen. Det indikerade att den någon som kastade skuggan hade en ljuskälla bakom sin rygg, men det fanns ingen sol, och framför allt, det fanns ingen skuggkastare. Ingen kastare av skuggan. Åsne gick försiktigt närmare tittade misstänksamt på skuggan. Det var en hel figur av en någonting som såg ut som en person. Hon visste inte vad hon skulle göra. Hon tog ett steg närmare. Då såg hon som en liten glipa i luften. En liten flik, ungefär som ett hundöra på en bok. Luften hade liksom bildat ett litet veck. Ett veck i existensen. Då hörde hon plötsligt bakom sig ljudet av familjen, hela familjen Snik som cyklade hem från skolan. De gjorde alltid det tillsammans. Laura, Gösta, Patricia och Kenneth cyklade alltid hem tillsammans och sjöng stämsång med sina elitistiska skugglösa röster. Hon ville inte att de skulle se henne stå där som ett fån. Utan att veta vad hon gjorde så ryckte hon tag i den lilla fliken. Plötsligt gav hela existensen vika runt henne. Åtminstone framför henne. Det var som att hon rev bort en sida i en bok och plötsligt uppenbarade sig en annan plats inuti platsen. För att förklara vad det var hon såg får du tänka att du står framför en tavla och att du plötsligt hittar en liten flik i tavlans duk och river upp den, och bakom tavlan finns något annat. Skillnaden var här att tavlan, i det här fallet för Åsne, var en tredimensionell verklighet som plötsligt blev tvådimensionell i och med det faktum att hon kunde riva loss ett stycke från den. Ladan framför henne, resten av vägen, de små kullarna började rulla ihop sig under hennes händer. Framför henne var en väg som liknade den hon gick på, men den var grus, inte asfalt. Hon kunde kliva rakt igenom den. Hon gjorde det. Hon tog sikte på det lilla trädet på andra sidan. Samma träd fanns i hennes värld, men där var det väldigt mycket mer odramatiskt. Hon klev igenom duken och vips var den borta på andra sidan. Familjen Sneaks stämsång tystnade ungefär som om man stänger av en radio. Ett helt annat ljud hördes runt henne. Trafikbullret långt borta, som hon var van vid att höra, hördes inte alls nu. Mullret från åska kunde höras på dovt avstånd. Först nu såg hon vad stort trädet var. Långt borta över ängar, vidsträckta kullar, sträckte trädet upp sig. Som en majestätisk broccoli. Hon vände sig om. Syskonen Snik och hennes version av vägen var helt spårlöst försvunnet. Istället fortsatte vägen bara mellan gröna och blåa, ja faktiskt blåa kullar, så långt ögat kunde nå. På långt håll bakom sig hörde hon åskan. Långsamt där borta började mörka moln ansamla sig till språng. Konstigt nog så blev hon inte rädd, som du eller jag hade blivit. Om man plötsligt hade bytt verklighet på det remarkabelt plötsliga sättet, så hade vi ju känt rädsla och börjat undra om vi var friska i huvudet. Men inte Åsne. Hon började gå. Först följde hon vägen. Det var en varm, solvarm dag. Gruset under hennes fötter värmde genom skorna. Efter ett tag tog hon av sig dem och tog några prövande kliv på gruset. Det var fint och mjukt, lite poröst, som sand. Hon kunde gå utan att göra sig illa. Hon hoppade efter ett tag över ett dike och fortsatte över gräset istället. Det var det väldiga trädet långt borta som lockade henne. Hon tänkte också att hon möjligtvis skulle kunna ta skydd där under när åskovädret satte igång. Molnen bakom henne hade verkligen börjat få struktur nu. Tjocknade till och såg ut som en skrovlig bergvägg. Det luktade fukt i luften. Det händer någonting när det regnar. Luften koncentreras. Det är som att varje nyans får ytterligare 3 nyanser. Allt luckras upp och blir djupare, starkare, mer innerligt. När hon kom fram till trädet var det i grevens tid. För då föll regnet som spön från de mörka molnen som nu hade närmat sig henne. Med nöd och näppe hann hon ta skydd i en liten hålighet i den väldiga stammen. Hon fick inte en droppe på sig. Hon drog efter andan när hon såg den massiva, skimrande väggen av störtskur som förvisso förvrängdes lite grann av lövverket ovanför henne, men ändå hade karaktären av en vägg. Hon lekte med tanken på att röra vid väggen, men avstod. Det var någonting med regnet och hela den här platsen som fick henne att ifrågasätta om man bara kunde bete sig som man hade gjort i sin egen värld. Det var som att det fanns en dignitet, en närvaro, en värdighet i kosmos runt omkring henne här som inte fanns bland stenarna och asfalten och makadammen på lekplatsen där hon bodde. Plötsligt hörde hon en röst bakom sig. En röst som sa: "Ja, men vad är det här nu då?" Hon vände sig om och såg en liten, liten skogsmus med stora tentakler som stack upp från ryggslutet. Det var 2 stycken blåfärgade tentakler som bildade ett hjärta. Alltså som när man sätter ihop sina 2 händer och bildar en hjärtsymbol. Så såg de ut. "Vad är det här nu då? Vad är du för en?" sa musen. Åsne blev inte ens överraskad över att musen talade. Jag menar, hon hade ju handen på hjärtat rivit loss en bit av rumtiden och klivit in i ett helt nytt universum. "Ja, jag heter Åsne," sa Åsne. "Vad heter du?" "Jag heter Gurgeljonna." "Gurgeljonna mushelvete." "Jag heter Gurgeljonna mushelvete och jag bor här i strandträdet." "Strandträdet?" Åsne tittade sig förvirrat omkring. Trots att regnet bildade en sån massiv ridå runt hela trädet så hade hon inte sett någonstans ett hav. Ingen strandlinje, ingen blöta som inte kom uppifrån. "Men här finns ju inget hav eller någon sjö," sa hon och var tvungen att ropa lite för att överrösta dånet från skyfallet. Gurgeljonna mushelvete torkade bort en vattendroppe från sin lilla nos och log triumfatoriskt. "Äntligen får jag berätta historien om strandträdet," sa hon. "Det här är berättelsen om strandträdet." Åsne satte sig ner i den lilla håligheten och Gurgeljonna mushelvete började berätta. Och det tog lång tid. Ungefär så lång tid som den kommer att ta nu när jag berättar. Alltså jag, Henrik. "I tidernas begynnelse var världen ett hav. Inget land höjde sig och allt hav, och i havet började livet. Efter många århundraden, årtusenden, årioner stötte stora plattor på havets botten emot varandra. Med fruktansvärd kraft höjde sig toppar spretande upp som pekande fingrar ur havet. Det var det första landet. Med tiden eroderade de här stora pekande fingrarna sönder och blev breda och trubbiga. Det blev de första länderna, de första kontinenterna, de första platserna med torr mark. Precis vid det stora världshavet på en av de första kontinenterna växte det första trädet, strandträdet. Det sög sin näring ifrån havet som visserligen var salt, men jorden filtrerade bort allt. Så trädet fick i sig allt det behövde. Sol och vatten var allt som trädet behövde. I början var det litet. Riktigt litet. Ungefär lika litet som ditt lillfinger. Alltså du som lyssnar. Men med tiden växte det sig större och större och större. Det fick se världen gå. Träd upplever allting mycket, mycket snabbare än vad vi gör. Det kan verka ironiskt eller motsägelsefullt eftersom träd ju lever långsamma liv. Men det gör att de ser oss som blixtar. Ett träd kan bli hur gammalt som helst. Och framför allt strandträdet, världens första träd. Det kunde se människornas framväxt lika snabbt som man snabbspolar ett gammalt VHS-band. Det här med VHS-band sa ju inte Gurgel-Jonna Muselvete, eftersom hon visste ingenting om video home system-tekniken, utan var en ganska analog gal. Analog gal. Nu har jag sagt också det här på engelska. Och engelsklingorna ska ha något att tänka på. Gurgel-Jonna Muselvete fortsatte sin berättelse. Jag vet att det finns en annan Jonna i ett annat avsnitt av Somna med Henrik, men nu blev det så här, okej? Okay? Gurgel-Jonna Muselvete fortsatte, hon var tvungen att halvskrika med sin pipiga lilla röst. När människorna kom blev strandträdet en kultplats. Det var ingenting som strandträdet själv hade något intresse av. Det tyckte bäst om att bara stå still och betrakta världen hur det rusade fram. Lite grann som den gamla Beatles-sången The Fool on the Hill. Men det här sa ju naturligtvis inte Gurgel-Jonna Muselvete någonting om. Hon visste ingenting om The Beatles, den populära musikalensemblen, populärmusikensemblen, som åtminstone för ungdomen var så omåttligt populär i mitten av 60-talet, 70-talet. Jag tänkte bara skulle berätta ifall någon av er inte visste vilka The Beatles var. Invånarna i Beatles hette Barba, Snört, Kluber och han den långhåriga med glasögon hette Niklas Arberstort. Niklas Arberstort blev tyvärr mördad, vilket var väldigt synd. Men innan dess så handlade om, ja, det ska vi inte berätta mer om nu. I alla fall. Niklas Arberstorp hette för övrigt kungen i det här nya landet som hon hade kommit till, men det ska vi berätta om i en helt annan historia. I alla fall, kultplatsen växte och det blev en liten civilisation runt strandträdet. Personer med makt idkade något slags herravälde kring den gamla stammen som vid det här laget var mer än mycket gammal, mycket, mycket gammal. Den hade sett världens framväxt ovan mark. Det fanns bara en sak som var äldre än strandträdet och det var havet självt, som med sin numera ganska uppdelade, tårtindelade existens, som var ju van att flyta fritt inom sig själv, inte längre kunde det och därför sörjde. Trädet delade i så mått en stor del av havets sorg, men kunde inte uttrycka det. Strandträdet var också ett ensamt träd. Det brukade tala med fåglar som kretsade i miljontal runt den stora stammen och den väldiga kronan. Genom årtusendena hade åtskilliga fåglar byggt sina bon i dess håligheter och vindlingar. Trädet hade sett tusentals olika existenser komma och gå genom eonernas lopp. Men inga existenser tog så mycket tid och rum och plats i anspråk som människorna. Några utav människorna som skapade sig som ett litet samhälle runt det gamla trädet började styra, ställa, peka och visa. Regler upprättades och nya byggnader byggdes ut. Människan började skapa en egen värld kring trädet. Trädet kom att känna sig allt mer inträngt. Nu gick dess rötter visserligen långt, långt ner i marken, längre än du kan föreställa dig, sammanbunden med resten av existensen som den var, med små, små vita svampnerver som grävde sig genom jorden tusentals kilometer från den plats där strandträdet stod och sträckte sina grenar över havet. Århundradena gick, kultplatsen växte och krympte och växte igen. Slut övergavs den och bosattes på nytt av en annan sorts människor, av en annan kultur, av en annan idé. Och så växte den kultplatsen, växte och växte och krympte och krympte. Det blev krig som härjade runt stammen. Men så en dag blev det alldeles tyst. Människan hade lämnat trädet. Det var inte längre en viktig kultplats. Människan hade flyttat långt därifrån, in i städer, samhällen, där det inte fanns tid eller plats för några kultplatser, i alla fall inte gamla trän vid havets strand. Det står en ek vid havets strand, med gyllene kedjor kring sin stam, med gyllene kedjor kring sin stam, som Tjechov skrev. Men strandträdet var ingen ek. Strandträdet var en lek. Och det är en helt annan sorts träd. Så småningom började havet försvinna. Långsamt drog det sig tillbaka. Den äldsta entiteten i världen hade börjat hushålla med sina resurser och lämnade trädet åt sitt öde. Trädets rötter var så djupt nedkörda i marken att den fortfarande hade försörjning i form av vatten. Solen stekte fortfarande ovanifrån, så det gick ingen fysisk nöd på trädet. Men däremot blev det ensamt. Fåglarna, de som tidigare hade byggt bo i dess krona, var sjöfåglar, havsfåglar, som inte längre ville vara kvar på en plats där inget vatten fanns. Istället kom andra sorters fåglar. Skrikiga och krävande, våldsamma fåglar som slet och bet i trädets stammar och löv för att bygga sina bon. De här fåglarna kallades stråkor och var inte alls vad trädet var van vid. Stråkorna och trädet var till en början mycket starka ovänner. Det var helt enkelt inte ett sorts sätt att umgås som trädet var van vid efter flera tusen år vid havets strand med de väldiga integritetsfyllda havsfåglarna som enda sällskap. Och människorna förstås. Nu fanns inget dera. Bara stråkor. Stråkorna visade sig vara människornas vänner. Stråkorna byggde sin kultplats runt den väldiga stammen. Stråkorna kretsade i väldiga hopar runt det gamla trädet och tog då och då en munsbit av den tjocka stammen. En munsbit som aldrig växte ut igen. Så är det nu, sa Gurgeljonna, mushelvete, till Åsne. Därför bor jag här, för att hålla det gamla trädet sällskap, och varje gång som stråkorna kommer så kämpar vi tillsammans mot dem. Men är inte stråkor också ett barn av naturen? Frågade Åsne, som hade föräldrar som röstade på Miljöpartiet. Det är helt ovillkommande. Men hon gick ganska rakt in i, alltså inte röstade på Miljöpartiet, utan de var gamla miljöpartister, lite som Miljöpartiet var i sin gröna ungdom, när det fanns en viss typ av grundmurad idealism där naturens barn på något sätt skulle hade sin egen dignitet. Jo, svarade Gurgeljonna, torkade bort ännu en vattendroppe från sin panna. Visserligen, men de har blivit människornas vän. De har blivit korrupta. De har som enda mål att äta upp det gamla trädet. De äter trä, nämligen. De är mina riktiga träbockar. Hon skrattade så hon kiknade utan att Åsne förstod vad skämtet bestod i. I alla fall, Gurgeljonna Muselvete rynkade sårat på näsan när hon såg att Åsne inte förstod hennes skämt. I alla fall så väntar jag och trädet på att havet en dag ska komma tillbaka. Men för att det ska ske så måste stråkorna försvinna. Havet räds stråkorna, för de bär människornas tecken. Jag är ju en människa, sa Åsne. Vänta, va? Sa Gurgeljonna. Ursäkta? Va? Ja, men det här går ju inte. Stick härifrån. Men va? Sa Gurgeljonna. Va, är du det? Ja, sa Åsne. Ser du inte det? Jag har aldrig sett en människa, sa Gurgeljonna. Jag tittar på mig, jag är en mus. Jag är högst 6 månader gammal. Det har inte varit någon här, säger jag ju. Ja, men har inte trädet berättat för dig om hur människor ser ut och så? Hallå, träd, de pratar inte. Ser du någon mun? Ser du några stämband? Ser du någon nerv? Ser du någon hjärna? Nej, exakt. Träd är en annan sorts varelse. Vi kommunicerar inte på det sättet. Det var någon som har skrivit på någon slags lista in i trädets mitt där jag bor. Att det här är profetian. Det är min förfader som har skrivit där. Så jag vet vad jag ska göra, men träd själv snackar ingenting. Gurgeljonna sparkade bittert till på trädets stam utan att åsamka någon skada alls. Hennes lilla musfot var snarare en viskning i det väldiga världskosmos, klockans klämtande. Okej, så hur gör vi? Vi? Det finns inget vi. Du är en människa. Då begav sig Åsne därifrån. Hon gick över de gräsiga, den som tidigare varit sjöbotten, som nu var täckt med ett tjockt grästäcke. Vassa grästrån som skar henne i benen när hon gick. Hon gick och gick och gick och kom aldrig till dörren, ironiskt nog. Hon förstod att det var det här som gåtan handlade om. Vad är det som går och går men aldrig kommer till dörren? Jo, det är en flicka som heter Åsne som kände sig utanför som en udda insekt i sin egen värld, men som sen kommer till en magisk värld där ett träd står ensamt i en gammal havsstrand och kämpar mot några giriga fåglar med som äter trä, och en ohövlig mus som heter Gurgeljonna Mushelvete, som det är det den svar på den gåtan är, inte klockan. Hon hade ingen klocka. Det hade inte trädet heller och inte Gurgeljonna. Plötsligt såg hon ett moln på himlen som närmade sig väldigt snabbt. Molnet såg inte ut som ett regnmoln. Det såg mer blankt ut och rörde sig mycket snabbare. Det cirklade runt sig själv, snirklade, och då såg hon plötsligt vad det var. Det var stora, gråa fåglar som var nästan som såg ut som kol. Fast ljusare, alltså såg ut som gammalt tummat stål. Så inte kol, utan stål. Inte kolstål, inte stålkol, utan stål. Henrik Stål. Hon sänkte sig ner, närmade sig henne. Då såg hon att det var stråkorna. Stråkorna hette Arvid, Noah, Belicia, Kricke, Krickelin, Smaragdguldstrate, medhavda kursen, först urvatt och blank flora. I övrigt, eftersom det var ju flera hundra, jag ska räkna upp allihop, så hette de Nemskera, Raff, Anna, Pelves, Strimpa, Aslan, Rigabomb, Ali, Remsmila, Kästvappen, Birgitta Sundström, Hästälskaren, Jerker Johansson, Trötta killen, Vitsvenne, Barabbas post, Kisshasse. Kisshasse var extremt, en extremt ogin fågel. Aggressiv, svår att få grepp om, undfallande, hade inga vänner, men det var å andra sidan inte någonting som krediterades bland stråkorna. Åsne höjde handen i ett tecken som betydde stanna, fåglar, jag vill tala med er. Fåglarna stannade upp i luften och började kretsa runt henne samtidigt som deras giriga träätande blickar kastades ner mot henne. De ville se om hon var gjord av trä, om hon gick att äta. Men eftersom hon inte var det, utan tvärtom gjord av kött och blod, så bestämde de sig för att de inte kunde göra någonting med henne. Däremot var de nyfikna på vad hon möjligtvis hade att säga, så de stannade kvar där de var. Lyssna på mig, sa Åsne. Jag heter Åsne och jag är en flicka från människornas värld. Åh, då gillar vi dig omedelbart, väste stråkorna. Vi gillar människor. De ger oss goda, saftiga munsbitar av trä. Det finns jättemånga dagis som har bytt från plastleksaker till träleksaker. Och det tycker barnen är så himla tråkigt så de slänger ut de här träleksakerna och då är vi där och äter. Det är det bästa som har hänt oss, den här plötsliga senkomna vågen av plastförakt som borde ha inträffat för 25, 30, 40, 50 år sedan, skrek de och gjorde därmed omedvetet någon typ av idealistisk blinkning till den gamla miljörörelsen som förvisso förkastade plast men som ganska snabbt försvann och ersattes av en plastvurm utan dess like. Så dags nu, skrek de. Så dags nu att förbjuda plast. Förlåt, jag menar inte att skratta. Det är ju inte roligt det här alls. Det är en förfärlig historia om människor och stråkor. Tråkiga, bråkiga stråkor. Nej, sa Jonna. Inte Jonna, hon sa Åsne. Hon sa så här, nej, stopp, stanna. Lyssna på mig. Stopp, stopp, stanna. Säg inte nej. Och ta den sista chansen. Stråkorna stannade upp. Vilket är väldigt svårt när man befinner sig i luften. Men de gjorde det. Som helt stillastående i luften betraktade de henne nyfiket. Vad hade hon att säga? Åsne gick fram till Kisshasse, den äldsta stråkan. När du var en liten unge, sa hon. Hon visste inte varifrån hon fick inspirationen till det här. När du var en liten unge så tog en människa upp dig och sa till dig att du skulle vara mänsklighetens tjänare, inte sant? Kisshasse nickade. Vart ville hon komma? Men vad har människan gett dig? Mer än otjänliga gamla träleksaker från förskolor runt om i världen. Framförallt Sverige. Träleksaker är gott, försökte Kisshasse. Men det syntes att hon hade sått ett tvivel i hans ögon. Ja, men stråkor behöver mer än bara träleksaker för att leva. Stråkor behöver ande, mening, muck och guck. Ja, men muck och guck, det är väl ett lyx. Det är ingenting man kan förutsätta i livet. Muck och guck är saker som man ibland kommer men som man inte ska räkna med. Muck och guck ska jag säga är alltså ett annat ord för lycka. Är du lycklig? Då kan man lika gärna säga, är du muck och gucki? Så man kan till exempel komma in på Sveriges riksdag, så kan man gå fram till olika personer som står vid olika bord eller på olika toaletter. Man kan gå in på en toalett där det sitter en politiker, så kan man säga, är du muckogucki? Och beroende på vad den personen svarar, om den till exempel, alltså om den till exempel, om man kommer in till den på toaletten och frågar, är du muckogucki? Och den säger så här, vad gör du här? Vad gör du här? Men för helvete, ut, ut! Då är den personen inte så muckogucki. Men om den personen däremot säger så här, ha, vad kul att du är här på toaletten med mig. Jag satt här och bajsade och nu är du här med mig. Jag är så lycklig. Jag är så muckogucki. Då vet du att den personen är muckogucki. Ja, det verkade som att stråkorna hörde åsnen och vad hon sa. Plötsligt började deras vingpennor peka neråt på ett ledset vis. Deras vingspann skalv som bumeranger gjorda av gelé. Gelébumeranger som långsamt och i en slags förtvivlad slow motion desperation kastade sig vidare bort mot trädet. Åsne visste att någonting hade förändrats, men hon visste inte om det var till det bättre eller till det sämre. Hon sprang tillbaka och såg redan på långt håll hur strandträdet var omgivet av ett stort moln stråkor som kretsade runt det. På golvet, höll jag på att säga, bland trädets grenar, nu hade regnet slutat, bland trädets rötter, de ytliga rötterna vid foten av trädet, stod gurgeljonna mushelvete och försökte med sin lilla laserpistol att pricka alla stråkorna. Men stråkorna var snabba och jäckande och undgick hennes laserstrålar med förbuffande precision och elegans. Trädet skalv medan de stora grenarna viftade efter de små stråkorna. Men stråkorna gjorde inga utfall. De bara kretsade runt, runt, runt i en hastighet som fick dem att bli ett enda massivt moln. Gurgeljonna mushelvetes skrik hördes ända bort till åsne. Hon vågade inte gå närmare eftersom hon visste att hon inte var populär där borta som människa. Det verkade som att stråkorna och det stora trädet hade någon sorts samtal. Ett övervärldsligt, översinnligt samtal genom helt andra kanaler än de gängse mun-till-öra-metoden. Plötsligt stannade stråkorna upp, trädet likaså, gurgeljonna mushelvete stod still och gapade. Och så plötsligt sträckte trädet alla sina grenar rakt upp i luften. Och stråkorna höjde sig och försvann i riktningen som trädet pekade. Himlen öppnade sig och släppte in stråkorna. De hade fått komma hem. Ett sekel i människans slaveri hade tagit slut. Kvar fanns trädet, gurgeljonna och åsne som långsamt närmade sig de två. Förlåt, jag vet att jag inte får vara här, men då talade trädet. Åsne, åsne, du har räddat mig. Stråkorna och jag har kommit fram till en överenskommelse. De sa till mig att du hade fått dem att inte äta trä mer. Jag gengällade dem genom att skicka hem dem till världen de ursprungligen kommer ifrån, nämligen de astrala planen. Stråkorna är frambesvärjda av människorna för att behärska naturen och förslava den. Tack vare dig är jag nu fri. Trädet sträckte ut en speciellt finlämmad gren och klappade åsne på kinden. Men nu är tiden att du återvänder till din egen värld. Du har gjort ditt här nu. Va, seriöst? Sa gurgeljonna mushelvete. Ska du verkligen inte ge henne någon grej ens? Alltså, i sagor brukar folk få belöningar och lära sig något om sig själva. Det här handlar om, den här historien är värdelös. Den handlar bara om en tjej som redan är jättelikable, som kommer in i en värld där hon också är jättelikable. Sen fixar hon typ biffen och sen bara säger du åt henne att dra. Hon måste hitta sig själv och rida ut sina spöken och ta makten över syskonen Sneak. Allt det finns redan inom henne, mumlade trädet. Förläget, för att det kände sig lite bortgjort eftersom gurgeljonna hade pratat så där raljant med det inför Åsne. Vi pratar sen, sa trädet till Gurgeljona. Nej, men jag vill veta nu, sa Gurgeljona. Men kan du tagga ner, sa trädet. Gurgeljona korkade upp en flaska och började dricka vin väldigt snabbt. Trädet mumlade. Okej, som om det skulle lösa alla problem. Tyst, jag pratar inte med dig, sa Gurgeljona. Åsne förstod att det var dags för henne att återvända till sin värld. Trädet visade på en flik i tiden. Hon sträckte sig fram och rev tag i den och klev ut. Väl i sin egen värld försvann fliken. Det sista hon hörde från trädet var när det vände sig mot Gurgeljona mushelvete och vrålade med sina trälungors fulla kraft. Det här är sista gången jag går på någon fest med dig. Du dricker alldeles för mycket. Väl ute på andra sidan stod hon öga mot öga med syskonen Snik och deras mamma och pappa. Nej, men vad har vi här? Sa pappa Snik. Nej, men här har vi vad då? Sa mamma Snik. Vad här har vi här då vad då? Sa syster Snik. Och brorsan Snik sa ingenting. Han bara pressade fram en spottloska och spottade precis vid sina fötter på ett väldigt föraktfullt sätt. Då plötsligt förstod Åsne vad trädet hade sagt, att hon redan hade allting i sig. Hon sträckte sig ner i fickan, tog upp lite tårgas och sprayade hela familjen Snik i ansiktet tills de konvulserade av den kraftiga antistimulit. Sen tog hon deras pengar, hällde ut dem i diket, hämtade en flaska outblandad saft och hällde över dem i deras perfekta frisyrer och sen och hämtade hon en åsnekärra full med gödsel och backade in till, hällde ut gödslet över och lät sen åsnan under rituella former defekera på gödselhögen. Och sen tog hon paketpapper och lindade in dem samtliga i det och sa till Nordpolen, till en person som hade som uppgift att gå runt och skriva på paket. Personen skrev på paketet, sen kom en annan person vars uppgift var att ta med sig paket, därför det var uppdelat nämligen hos Postnord av oklara skäl. Och så tog de med sig personerna, familjen Snik, till Nordpolen. Och har de inte kommit tillbaka än så beror det på att de är på Nordpolen och hur ska man ta sig därifrån om man inte har något fortskaffningsmedel. Dessutom hade de typ kinos. Det är rätt svårt att gå omkring på Nordpolen i kinos. Kanske har de fått stifta närmare bekantskap med någon isbjörnskäft. Alternativt Andres gamla gamla förfrusna läger på Vitön. Åsne reste sig upp den dagen och blev aldrig mer nedtryckt i skorna. Och var det någon som försökte så tittade hon bara på dem sturskt och utropade: Vem vill kämpa med Åsne? Jag för dig tillbaka havet till trädet. Vem vill kämpa med mig? Det var väl en ganska okonventionell saga. Jag är själv väldigt nöjd och har också skrivit ner den samtidigt och kommer att kontakta ett bokförlag så fort jag har avslutat det här avsnittet och kommer att ge ut den redan under nästa vecka i bokform. Boken kommer att heta Åsne och Gurgeljona Mushelvetes vedervärdiga äventyr med ett senmeditativt träd som tydligen har stått på jorden sedan landhöjningen, den ursprungliga. Och på den vägen kommer det att vara. Jag vill tacka dig, kära lyssnare, för att du har lyssnat på mig. Och utöver det har jag inget att säga. Jag hoppas att du sover gott.